Ja, men hej och välkomna till Entreprenörsskolans podd om kreativitet, estetik och samskapande. Jag heter Vivica Olsson och med mig i studion idag så har jag Anders Ajaxson Persson. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du är då verksam här på Ångström som du har också precis börjat på Unibap. Skulle du vilja dra en liten bakgrund om din utbildning, vad du gjorde efter examen, vad du har forskat, undervisat, vad du har jobbat med?
Absolut. Jag kom hit till Ångström 2002 och började plugga teknisk fysik. Det var på den tiden när det fortfarande fanns en rymdteknisk inriktning på teknisk fysik. Så att den gick jag och blev färdig 2007. Och sen började jag doktorera på ett forskningscentrum som hette Ångström Rymdtekniskt Centrum, eller Ångström Space Technology Center kallade vi det mest på engelska förstås. Mm. Där jag forskade på hur man kan bygga små system för rymden. Så jag sysslade framförallt med att bygga små kompasser för satelliter, kan man säga. Det är viktigt att kunna navigera både i skogen och i rymden.
Ja, precis.
Och det finns fördelar med att bygga små system för rymden. Trots att rymden är stor så finns det mycket att tjäna på att bygga rymdfarkoster små. Framförallt för att det blir enklare och billigare att skjuta upp dem i rymden. Jag blev färdig teknisk doktor 2011. Och sen har jag hängt kvar på universitetet delvis. Fortsatt forska, utvecklat teknik för att söka efter liv på Mars bland annat. Men jag har också ägnat mig åt en hel del entreprenörskap och startat företag. Ett företag som heter Fourth State Systems. Där vi försökte kommersialisera den här tekniken som vi hade forskat fram. Så jag har haft två fötter att stå på. En akademisk och en innovationsfot. Och nu sedan en månad tillbaka så jobbar jag som produktchef på Unibap. Så jag är fortfarande ganska ny i den rollen, men jag lär mig.
Mm. Vad spännande. Hur kom det sig att, var det liksom på eget initiativ som du kom fram till att du ville ta det ni forskade om kommersiellt?
Jo, men det kan man väl säga att det var. Och det är ett svårt steg att ta som forskare, skulle jag säga. Och det är inte så många som gör det. Men man vill ju ändå göra, man forskar ju för att man vill göra nytta. Och jag kände väl att mycket forskning sker visserligen med det målet såklart, men det sker också mycket för forskningens skull. Så det är inte så många som i slutändan är så intresserade att ta de här sista stegen från att man har ändå en bra idé som man har konkretiserat lite grann och sett att det funkar. Istället för att bara hoppa på nästa spännande projekt och utveckla nästa idé, ta det hela vägen. Så att jag var intresserad av att se liksom hur den processen såg ut bortom, ja, men den verksamheten som vanligtvis sker på universitetet. Så det var väl det som var ingången i den här kommersialiseringsresan. Mm. Och det är väl lite det som kanske är mitt huvudmål med att fortsätta nu på Unibap. Att få se hela den resan liksom från, ja, men tidigare så hade jag ju gått från en idé på ett väldigt basalt stadium till grundforskning kring den idén, till att börja få den att bli någonting som faktiskt skulle kunna ha en verklig nytta. Och titta på hur det skulle kunna kommersialiseras och hitta användning. Och nu får jag ju chansen att ta de sista stegen liksom och göra verkligen en produkt av någonting och ta det hela vägen till en kund som kan använda det.
Det där tycker jag är väldigt intressant, för att under i princip hela min studietid så har jag alltid haft bilden av att forskare är bara personer som är så superintresserade av ett specifikt ämne, som är så här, ja, jag vill bara, jag är så här, jag är jättenyfiken, jag vill bara liksom så här, ja, men forska kring det här. Många tänker inte så mycket på vad det har för nytta i samhället.
Eller så här, jag tror att det är en ganska korrekt bild av hur det fungerar. Alltså, alla forskare, när man skriver en forskningsartikel, så alltid liksom inledningen på artikeln är ju någon form av vad ska man säga, ett sätt att berättiga forskningen. Precis. Och då vill man ju säga liksom att den här forskningen kan en dag kanske leda fram till att man kan bota cancer eller att man kan motverka klimatförändringar eller sådär. Men jag tror att många sätter nog ut det där lite som ett alibi, ärligt talat. För att det man egentligen är intresserad av, det är ju just det, allt det andra som står i artikeln. Alla de här väldigt specifika undersökningarna av en väldigt snäv fråga. Så att faktiskt sätta lite kött på vad den där första meningen som någonstans, liksom för de som bekostar forskningen, ändå är den viktigaste. Ja, men det var väl det som jag ville lära mig mer av.
Mm. Det är min uppfattning också att, så här, ja, men att man ska komma fram med ett syfte. Och då måste man kanske så här, dra till med någonting som låter bra så att man kan också få belägg för det man gör.
Mm.
Man kan få stöd och finansiella medel och så för att bedriva sin forskning.
Mm. Men det finns ett problem, för att just belägg är ju väldigt viktigt i en vetenskaplig artikel. Och för alla andra påståenden man lägger fram så har man ju oftast väldigt goda belägg med referenser till andra arbeten och sådär. Men det är ingen som ställer krav att man ska berättiga varför man hävdar då att man kan göra de här olika typerna av samhällsnytta med arbetet i framtiden.
Det är så. Ja.
Så att, ja, men det finns ett jobb att göra där, skulle jag säga, för forskningen att verkligen ta steget ut i samhället.
Just igår var jag på ett innovationsevent. Och där var det tre olika bolag då som fick pitcha sin deep tech-idé till olika investerare. Och de alla hade bakgrund i forskning. Och så hade de tagit sin forskning då vidare till ett bolag för att kunna skapa en produkt och kunna sälja det här som de har kommit fram till. Och enligt de här investerare då, så tycker de, kanske framförallt i Sverige, så kan det vara ett svårt eller ett stort steg från att gå från forskare till att starta ett eget bolag. Att det inte är helt enkelt alltid. Vad är din uppfattning om det?
Sverige är ju lite speciellt när det kommer just till ägandeskapet av en idé. För i Sverige så finns det någonting som heter lärarundantaget på universiteten. Men just, för det första så ska man ju säga att i Sverige sticker ut lite i världen i det att vi har i princip liksom gjort ett monopol för universiteten att sköta forskning. Vi har väldigt få andra liksom strukturer som ägnar sig åt grundläggande forskning. I andra länder så kan det finnas sådana verksamheter på företag till exempel. Det kan finnas olika typer av institut som gör den här typen av forskning. Men på Sverige är det nästan bara universiteten som ägnar sig åt det. Och på universiteten så finns det här lärarundantaget som innebär att äganderätten för idéer som kommer fram i arbetet på universitetet, den ligger hos den som får idén. Så forskarna äger faktiskt sina idéer och kan ta patent på dem. I andra länder så är det tvärtom, att det är universitetet som äger idén. Och ägandeskapet blir också ett ansvar liksom för hur idén ska förvaltas. Så i Sverige så hamnar väldigt mycket ansvar på forskarna om det ska bli någonting av en idé. Och det är ju såklart kämpigt. Alltså det kostar ju på att starta den här processen, att nyttogöra en idé. Och det tar tid från forskningen. Så det tror jag kan vara, det är ju ett problem. Det är svårt att liksom satsa både på en akademisk karriär och en entreprenörskarriär, skulle jag säga, utan man får nästan göra ett val.
Ja, exakt. För att bara för att du är väldigt duktig inom ett visst ämne och forskar kring det väldigt länge, det betyder inte att du har kunskaperna till vad som krävs för att starta ett bolag. Man kanske saknar de kompetenserna.
Ja, det finns ju några gyllene undantag såklart, som ja. Ulf Landgren här i Uppsala till exempel, som klarar av att göra båda. Men i vanliga fall skulle jag säga att man får vara glad om man har en av dem.
Ja, intressant att du tar upp det här, just för att jag har funderat lite grann på det där sedan igår då. När vi hade de här grundarna då av olika företag som alla kom från forskning. Det märktes också att många var väldigt bekväma i sin produkt och sin, om det nu är teknik eller liknande. Men visste inte riktigt hur man skulle pitchade bra till företag.
Ja, men det upplevde jag när jag började på den här banan, att det var jättesvårt. För att som forskare, när man ska beskriva vad man håller på med, så beskriver man utgår egentligen från alla problem man har. För att komma vidare i forskningen så är det ju liksom problemlösning som är det viktiga. Så att om man publicerar en artikel, då kanske man har löst ett problem men stött på 10 nya. Mm. Så att man fokuserar väldigt mycket på liksom, ja, men vad återstår att göra liksom för att det här ska bli någonting. Men när man ska börja prata om en produkt eller pitcha för en investerare, då måste man ju tänka helt tvärtom och lyfta fram de problemen som man faktiskt har löst. Och liksom, vad är bra med det här? Och det är ett jättesteg liksom, mentalt att ta. Mm. Att ja, men inte bara fokusera på allt jobb som återstår och hur mycket problem som är kvar att lösa, utan istället försöka framhålla att man faktiskt har kommit en bit på vägen. Det tror jag många forskare har svårt med när man kommer ut som ganska grön entreprenör.
Du menar att man som forskare oftast grottar sig in i de problem som fortfarande finns kvar och hur man ska ta sin forskning vidare? Precis, om du ska ta din idé till investerare exempelvis, så måste du försöka upplyfta framgångarna.
Mm. Och förstå liksom hur de passar in i det här som vi pratade tidigare om. Liksom hur de passar in i ett behov som finns i samhället och i, liksom i ett problem som någon, en kund eller någon annan form av intressent behöver lösa. Mm. Och jag tror att det blir väldigt lätt, alltså som forskare, just att man vill gå in i detaljerna. Det är väldigt lätt att skapa alldeles för komplexa lösningar på ett ganska enkelt problem. Så mycket av jobbet att ta liksom en idé från universitetet ut till samhället är ofta att skala bort väldigt mycket, kanske snyggt men onödigt lullul som man har lagt på sin lösning.
Som kanske uppskattas i forskningsvärlden.
Ja, men precis. Mm. Och som har kostat jättemycket liksom arbete och energi. Men det kanske inte är viktigt liksom för problemet man löser. Och det kan ju också kännas lite jobbigt att ta bort saker som man själv värderar väldigt högt men som andra intressenter inte förstår eller värderar alls.
Kan jag förstå att det är jobbigt att behöva ta det steget att skyffla bort grejer man är stolt över eller som man har jobbat hårt med, som du säger. Men nu har vi ändå pratat lite här om forskning. Du pluggade ju teknisk fysik.
Mm.
Och att forska i sig känns som ändå ett väldigt kreativt arbete, för du får ju komma på själv vad du ska forska om och hur du ska gå tillväga. Hur såg det ut för dig när du pluggade? Tyckte du att det fanns mycket utrymme för dig att agera kreativt och få liksom tänka i egna frågeställningar? Eller hur var din
upplevelse? På ingenjörsutbildningen, tänker du?
Mm.
Det skulle jag säga nej till i princip. Så tror jag att det fortfarande, även om det är ett tag sedan jag blev färdig, så har jag ju ändå fortsatt finnas med i den världen som lärare. Och, alltså det är svårt att få in kreativitet på ett bra sätt i ingenjörsutbildningarna som de är uppbyggda idag. För att det är väldigt mycket, det är liksom väldigt faktabaserat, ganska strikt hållet på det sättet. Jag har ju också pluggat en del andra saker, jag började faktiskt att plugga arkeologi. Och där är ju inom... Ja, men på andra fakulteter, typ på Humsam och så, där är utbildningen upplagd på ett helt annat sätt. Och kanske på ett sätt som jag själv trodde att universitetet skulle vara mer än vad det var när man kom hit till Ångström. Att jag trodde att det skulle vara, ja, men mer kreativt, mer möjligt liksom att tänka själv och tänka lite friare. Men jag upplever lite som att våra ingenjörsutbildningar mer är som en förlängning av gymnasieutbildningen egentligen. Än att det är, ja, men det som traditionellt sett har sett som en universitetsutbildning. Och en, liksom universitetskunskapsmiljö.
Vad var skillnaden? Du satt och pluggade...
Arkeologi.
Ja.
Men den största skillnaden av allt skulle jag säga var att vi började den utbildningen inte alls med att läsa om arkeologi. Utan vi läste om vetenskapsfilosofi. Och liksom vad... Ja, men man vill lära sig vad är liksom bra forskning, vad är kunskap. Och det perspektivet saknas ju nästan helt. Vet ni, jag kommer ihåg att vi hade en kort typ 2-poängskurs i vetenskapsfilosofi när jag pluggade civilingenjör. Men jag tror inte den finns kvar längre. Så hela det perspektivet liksom finns ju inte med. Utan det är ett antal kurser där man ska lära sig ett antal fakta i princip. Och... Då blir det jättesvårt att väva in kreativitet. Det finns ju praktiska moment. Det har jag försökt jobba med i mina kurser. Att ha väldigt liksom stora och öppna laborationer till exempel. Där man får faktiskt lösa problem utan att det finns en manual i instruktionerna. Som i alla fall ger utrymme för någon form av kreativitet. Och det stimulerar ju väldigt mycket. Mer som ett vattenhål eller vad man ska säga för... Vad är resten? Men det är ju lätt också, upplever jag, att väva in även liksom en djupare förståelse av kunskapen man vill förmedla i kursen genom att ha den typen av moment med. Mm. Men i stort så saknas det. Och Jag skulle också säga att det saknas även när man börjar forska, om man tänker under en doktorandutbildning. Det är inte alls lika fritt som man kanske tror att doktorera på Ångström till exempel. Det är också en jättestor skillnad mellan vår fakultet och andra. Så om man doktorerar till exempel inom humaniora, då börjar man oftast helt utan ett ämne, utan man får själv hitta sitt forskningsämne. Och man tar sig in liksom på andra meriter. Men om man doktorerar här på Ångström så är det ju oftast ett projekt man ska jobba inom. Så väldigt mycket är fördefinierat liksom. Och sen så får man ganska specifika arbetsuppgifter inom det projektet. Och då finns det mycket mindre möjlighet att vara liksom kreativ. Tyvärr.
Okej. Ja, det var ändå intressant. För jag tänkte att få börja forska är en students sätt att egentligen få bryta sig loss lite från det här som du pratar om.
Jo, men det, alltså, jag ska inte vara negativ heller. Utan det är klart att det blir mycket friare. Och inom ramarna för projektet så finns det ju en frihet som är mycket större än vad som finns liksom inom ingenjörsutbildningen. Men det är ju inte som att man får välja själv vad man ska lägga sin tid på. En del kan ha sådana lite mer öppna projekt, men det vanliga är ju att man ändå jobbar mot ett väldigt konkret och specificerat mål.
Du menar att det finns ändå en tydlig ram inom vad som förväntas från en?
Det vanligaste är att en mer senior forskare har fått ett forskningsanslag från något, ja, men från Vetenskapsrådet eller från Vinnova eller någonting. Och då har man ju redan sökt och sagt liksom att ja, men vi ska forska på att utveckla en effektivare solcell och vi ska använda de här verktygen. Och då kan man ju inte komma in som doktorand och säga att ja, jag är lite mer sugen på att fundera på universums ursprung eller ja, men forska på ett nytt miljövänligt bränsle eller någonting. Utan då får man ju göra det som projektet redan har lovat att man ska göra. Så att man blir ju som en del i en större forskargrupp som tillsammans får bestämma vart man är på väg. Om man doktorerar på Humsam så är man betydligt mer själv. Man har i princip bara en handledare som ska guida en lite på vägen. Men det finns på gott och på ont betydligt större frihet.
Mm. Vad tror du det innebär för, jag tänker, för skapandet av nya idéer? För forskning handlar väl lite också delvis om alltså att vara innovativ och tänka nytt?
Ja, men det tycker jag är jätteintressant, för om man går till vetenskapsfilosofin, så det finns ju en ganska känd vetenskapsfilosof som hette Thomas Kuhn. Det var han som myntade begrepp som vetenskapliga revolutioner och paradigmskiften och sånt som folk brukar slänga sig med. Men han skapade en beskrivning av hur vetenskap går till. Och han hade ju nästan liksom en kunskapsfientlig syn på innovation eller på nya idéer. Att kunskap är bra till en viss nivå, men lär man sig för mycket så minskar chansen att man ska kunna komma på en ny idé. För ju djupare man kommer in i kunskapen inom ett visst område, det man lär sig om är ju egentligen vad man inte kan göra. Och för att komma på en ny idé, så det begränsas, man blir begränsad om man vet för mycket då på ett sätt om ett visst ämne. För den idén som öppnar upp liksom nästa revolution kan ju kräva att man bortser från väldigt mycket av den faktan som ses som, ja, men som fakta, som orubblig liksom. Och det där finns ju också i Silicon Valley, så är det ju nästan en merit att ha hoppat av universitetet. Och det är ju av samma orsak som de framöver, att man blir liksom begränsad av att kunna för mycket om ett ämne. Man kommer inte kunna komma på de nya bra idéerna om man tror att man kan för mycket. Utan man måste ställa de basala frågorna, liksom varför tror vi på det här?
Mm.
Och jag har funderat på det där, för det har ju varit väldigt mycket bråk om svensk skola de senaste åren, att vi har tappat i de här PISA-mätningarna och så. Och PISA-mätningarna, de mäter ju förmåga, kunskapsnivå egentligen. Hur mycket kunskap man har lärt sig. Och där har vi uppenbarligen tappat med vår nya skola. Men om man tittar på vad som har hänt i Sverige de senaste liksom 20 åren, så har vi gått och blivit världens näst mest innovativa land. Och om man då kollar på vad innehåller vårt nya skolsystem, ja, men det innehåller ju framförallt att man ska ifrågasätta kunskap. Så jag tror att det kan vara farligt att liksom bara titta på PISA-mätningar för att värdera vad skolan åstadkommit, utan det har ju hänt någonting i Sverige. För tidigare, vi har inte varit ett innovativt land skulle jag säga, om man kollar bakåt i historien. Vi tror det, men vi har varit ett ingenjörsland liksom, som har varit, egentligen bara varit duktiga på att kopiera vad andra har gjort. Som Ericsson byggde på att de, eller Ericsson kopierade Bell-telefoner och ja, men typ skiftnyckeln tror många är en svensk uppfinning. Men det som egentligen var uppfinningen i skiftnyckeln var att han, jag kommer inte ihåg vad han hette, Johansson, bytte ut materialet i den här skruven man använde för att ställa in gripklorna i skiftnyckeln. Skiftnyckeln hade funnits sedan länge liksom, men han gjorde en liten ingenjörsmässig förbättring av den. Och så har ju svensk industri byggts upp, att vi har varit duktiga på att kopiera vad andra har gjort ända fram till kanske ja, men för, med start för 20 år sedan, när vi faktiskt har börjat skapa och klivit fram som ett av de mest liksom, innovativa och nyskapande länderna i världen. Så med allt som vi har sagt om utbildning i Sverige så gör vi ju uppenbarligen någonting rätt också när det kommer till kreativitet.
Ja, det är intressant att du tar upp det där med att vi presterar sämre i PISA-mätningar. Men precis som du säger, att på senare år så har man infört mer, kanske framförallt gymnasieutbildningar, att man ska tänka nyanserande och man ska ifrågasätta och problematisera. Och det är ju definitivt någonting jag tror upplyfter kreativt tänkande och innovation. För det, precis som du säger, alltså det hjälper inte så mycket att kunna väldigt mycket om någonting om man inte har förmågan att tänka ett steg vidare, bara, men vad är det jag inte vet? Vad är det jag saknar kunskap inom? Och vad finns det för problem som vi inte har berört?
Mm.
För jag tänker mycket i utbildning, alltså om jag bara tar från mitt perspektiv. Så på teknisk fysik så blir du ju väldigt duktig på att identifiera problem och hur du ska lösa dem. Men man blir inte så bra på att tänka så här, men vad är det vi saknar? Vad finns det för liksom problematik i det vi lär oss? Och vad är det som inte... Vad är det som vi inte har svar på än? Det tycker jag saknades väldigt mycket i min utbildning, som också fick mig att söka mig till entreprenörsskolan då, för att jag tyckte att jag bara proppade in hjärnan med massa kunskap men hade liksom ingen användning av det.
Mm. Ja, men jag tror det stämmer helt och hållet, men jag tror dessutom att man ska gå ett steg längre också, ibland ifrågasätta den fakta som man lär ut liksom. Och det är ju jättesvårt att göra det på liksom ett bra pedagogiskt sätt. Och hur ska man liksom mäta det på en tenta? Det är ju nästan omöjligt. Så därför så ryggar ju många bort från att föra in sådana moment i kurser. Det är mycket enklare att ha en faktabaserad undervisning och en tenta som egentligen då bara upprepar den fakta som man har lärt sig under kursen.
Exakt. Det är svårt att lära ut massa grejer och försöka övertyga sina studenter om att det här ska ni lära er, det är viktigt, det här kommer på tentan, och samtidigt det är lite så motsägelsefullt och sen dra fram den här och sen ska ni ifrågasätta vad vi lär oss. Det blir så här, jaha, men vad ska jag skriva på tentan? Det är stressigt och det är otydligt.
Ja, men vi ska ju på något sätt vara tydligare med som lärare kanske att all fakta vi lär ut i slutändan kommer att visa sig i längden fel. För så vet vi att det är liksom, så har det ju alltid varit om man kollar tillbaka på vetenskapshistorien, att Newton kom och förändrade hur vi såg på mekaniken. Och sen var det fakta ändå tills Einstein kom och presenterade en helt annan modell liksom. Och vi vet ju att även den modellen är fel med största sannolikhet, för den passar ju inte ihop med de andra pusselbitarna riktigt, så att någonting kommer ju behöva ändras även med den teorin. Men vi är inte så duktiga på, vi vill som lärare så vill man ju ändå ha någon form av auktoritet, så att då vill man ju ändå känna att man, eller hävda att man förmedlar fakta.
Precis, lite här, det är bara att acceptera det, är så det är, som vi vet nu. Vad tror du det här innebär för, om vi rör oss lite mer till kanske lite utanför det akademiska, lite mer till bara ingenjörsvärlden, är det här någonting som du tror påverkar ingenjörer negativt i deras yrken? Så?
Nej, egentligen inte. För där måste man ju också hålla lite i bakhuvudet varför vi utbildar ingenjörer. Och det är ju för att de ska få jobb i svensk industri liksom, och hjälpa Sverige att utvecklas. Och då ska man ju utbilda ingenjörer som passar in i de jobb som finns för ingenjörer. Och att jobba som ingenjör är inte tvunget ett kreativt arbete. Att jobba som entreprenör liksom, eller innovatör, då måste man ju vara väldigt kreativ. Men det är ju fortfarande ganska få av alla utexade ingenjörer som hamnar i liksom den typen av miljö på någon alldeles färsk startup eller sådär. Och de allra vanligaste jobben är ju förhållandevis liksom monotona, eller man ska säga. Man börjar ju ofta med att jobba kanske med felsökning i redan färdiga system, eller lite som forskningen då, att fokusera på ett väldigt specifikt problem och försöka föra det lite framåt. Där krävs det ju inte egentligen så jättestora mått av kreativitet. Kreativitet kan nästan bli ett problem om man jobbar inom ett väldigt strikt kvalitetssystem till exempel. Då är man begränsad väldigt hårt i vad man faktiskt kan göra. Och då kan det istället vara bra att gunna massa fakta såklart. Ju mer specifik kunskap man har inom ett visst datorprogram eller ett visst vad det nu kan vara, designverktyg, så blir det enklare att snabbt komma in i ett företag och bidra. Så att det är ju inte alls dåligt att ha den typen av kunskap. Och det finns jättebra jobb att göra om man gillar det. Men, ja, men om vi ska upprätthålla innovationstakten, och det finns ju många skäl till att vi måste bli mer innovativa, om inte annat för att vi måste ställa om samhället väldigt snabbt nu till exempel, så är det ju jättebra att, som vi gör nu i Sverige, verkligen försöker lyfta fram innovationen också, så att det ska bli en tydlig karriärväg det med.
Jag tycker det är intressant att du drar den här skildringen mellan kunskap och kreativitet, att du säger att kunskap kan hämma kreativitet och tvärtom också. Det finns en bok som heter The Craftsman. Då är det då författare Sennett som pratar lite om det här, att hur man är en bra skapare. Men han påstår nästan tvärtom, att det går inte att ta in ny kunskap eller lära sig mer om man saknar det kreativa. Han säger exempelvis att technical understanding develops through the powers of imagination. Håller du delvis inte med om det då? Eller vad tänker du kring det?
Alltså, jag kan förstå vad han menar. För jag tror att, ja, men för att kunna ta till sig kunskap så måste man ju på något sätt motivera sig själv att göra det. Och ett sätt att göra det är ju att fantisera om hur man faktiskt kan använda den här kunskapen. Man måste ju ge den ett värde för sig själv. Och kan man då sätta in det i ett sammanhang där man finner ett sånt värde, då blir man ju motiverad att ta till sig den och då kommer man vidare. Och jag tror inte alls att kunskap är en motsägelse. Jag skulle säga att för mycket kunskap inom ett specifikt område kan vara en begränsning. Men jag tror ju jättemycket på, om man tänker mer kunskap som allmänbildning. Jag tror att det kan vara ett extremt effektivt redskap för kreativitet och innovation. Att hämta, men om man kan lita om många olika områden, så kan man ju hämta och se, om man får ett problem, ett specifikt problem någonstans, så kan man ofta se att ja, men det här liknar ju lite ett problem som finns inom ett helt annat ämnesområde, ett tekniskt problem som har en analogi inom naturen, eller inom, man kanske vet något historiskt exempel eller någonting, och då får man ju direkt en start för den kreativa processen som man kan bygga vidare på. Så den typen av kunskap tror jag är extremt viktig för att kunna vara både kreativ och effektiv, eller man ska säga. Ja, men det är ju lite som att skriva första meningen på en uppsats, eller ja, men säga första meningen i en podcast. Att det är jättesvårt att börja från ett blankt blad, men har man någonting sånt att börja på, så startar processen direkt liksom, och så kommer man framåt.
Man måste ha någonting, något stöd. Mm. Där kan ju kunskap vara ett väldigt viktigt medel, såklart. Vi rör oss liksom från kreativitet och mer mot estetik. Mm. Jag vet att det här är ett koncept som är väldigt, eller kändes väldigt främmande för mig som ingenjörsstudent. Att saker och ting hade estetiskt värde för mig kändes väldigt oviktigt. Så det är ändå lite intressant att höra din inställning på det här. För du har jobbat med, så det är kompasser. Du jämförde med kompasser i rymden. Tagit det vidare. Arbetade ni med frågeställningar kopplade till estetik? Eller var det bara det, liksom det funktionella eller det kunskapsmässiga som spelade roll?
De behöver ju inte vara inte utesluta varann. Och om man ser bakåt i historien så har de inte gjort det heller. Om man tittar liksom på funkisen i Sverige som konstriktning, så kom ju den direkt ur, ja, men det hör man ju på namnet, att det kom ur liksom funktion och teknik, och att man skulle hitta något estetiskt i att göra någonting funktionellt. Och tvärtom, det finns ju många som till exempel om man ser naturen som en estetik, det är ju lätt att göra. Att man kan hitta just analogier och så till inom naturen för att komma vidare med en teknisk lösning. Det är ett ganska populärt arbetssätt, särskilt inom biologi, men även inom liksom teknik och datavetenskap och sådär. Och sen, alltså min erfarenhet är att om man bara tänker på funktion och effektivitet, om man försöker göra saker lite snygga samtidigt, så finns det fördelar att dra där. För det är svårt, estetik, det blir ju väldigt personligt och väldigt subjektivt såklart. Men om man ska hitta någon form av kärna i vad vi upplever som estetiskt, så är det ju oftast någonting som är ordnat till exempel. Eller det finns någon form av symmetri, eller det finns men drag av sådana saker. Och kan man hitta dem i en teknisk lösning, så är oftast den estetiskt tilltalande lösningen oftast också en effektiv lösning.
Ja, du menar att vissa typer av innovationer kan uppstå från alltså estetiska grunder?
Frågan är kanske inte innovationer, men att få... Men om man sitter, och som jag när jag satt med mina kompasser då, för länge sedan, så hade jag 100 stycken sådana pyttesmå kompasser på ett litet kiselchip. Och så skulle jag dra ut elektriska ledningsbanor till varje sån för att kunna göra mätningar på dem. Och då blev det ju som ett jättenät av olika ledningsbanor som skulle dras och inte korsas och sådär. Och blir det här som ett råttbo, så funkar det liksom inte. Men om man har en plan för hur man kan fördela ut dem på ett nästan på ett estetiskt sätt då, så kan man också hitta en effektiv lösning för hur man gör det på ett bra sätt liksom, som fungerar.
Ja, det är intressant det här, för jag tänker direkt att någonting som har estetiskt värde direkt utesluter att det har, eller att inte att det alltså själva grejen i sig inte har någon annan form av värde, men att hela poängen med att jobba med estetiska värden är att man inte ska ta hänsyn till de funktionella aspekterna. Men du säger nästan tvärt emot att
det kan komma gratis nästan ibland, i min upplevelse. Ja, sen kan det vara farligt om man tänker mer på min nuvarande roll med produktutveckling. Då kan ju estetik bli ett problem i och med att det är så subjektivt. För där vill man ju inte liksom, man vill ju tillgängliggöra produkten för alla typer av kunder, och smaken kan ju skilja. Så att göra en produkt för estetiskt uttalad, eller man ska säga, kan ju vara en fara att man förlorar vissa kundgrupper.
Mm.
Men jag tror definitivt att det finns ett värde att ha koll på estetiken när det kommer till, ja, men till exempel som Unibabs produkter, som ju är datorer för rymden. Mm. Datorer och mjukvarulösningar. Om man tittar på hur ett rymdprojekt är upplagt, så ska man ju bygga en rymdfarkost. Men det är väldigt sällan någon som bygger alla delar själv, utan det är alltid stora samarbetsprojekt där man hämtar in delsystem från olika håll. Men det finns ju en form av estetik hur de ska se ut liksom, för att passa ihop. Och skapar man en produkt som sticker ut väldigt mycket från den estetiken, så kan den nog upplevas som svår integrerad. Även om det rent fysiskt är lika enkelt att liksom skruva in den i strukturen och ansluta sladdarna, så kommer den att se ut att inte passa in. Och det kan nog vara hämmande liksom, skulle jag tro. Så därför så måste man ju passa in i den övergripande estetiken av hur en rymdfarkost ser ut både på in- och utsidan.
Hur kommer man fram till hur man vet att man ska passa in i det som redan förväntas? Sker någon form av liksom samskapande mellan kund och er produktutveckling? Eller hur kommer man fram till vad som ger produkten mer värde?
Rymden är ju väldigt kravstyrd, att man jobbar utifrån väldigt långa kravspecifikationer med väldigt konkreta saker som man ska uppfylla. Att ett system ska vara si och så stort, det ska väga si och så mycket, det får använda en viss mängd effekt. Det ska ha väldigt standardiserade anslutningspunkter och så vidare. Traditionellt sett så har man jobbat, i och med att man alltid har varit många olika separata arbetslag liksom, som har gjort olika delar, så har man haft väldigt rigorösa sådana listor på krav för att vara säker på att när man väl levererar alla delsystem för att sättas ihop, så ska de passa. Och det sker väl ganska lite liksom kreativ diskussion mellan olika sådana här olika team då, som tar fram olika delsystem, hur man skulle kunna förändra de kraven efter de är satta, utan det är ganska rigoröst. Så att den utvecklingen man kan göra är liksom på insidan av sitt eget system. Men skalet blir väldigt styrt av de här gemensamma kraven som ställs på rymdfarkosten i stort.
Men att de här kravspecifikationerna hämmar nästan er kreativa process?
Ja, men alltså min upplevelse när jag var student och anledningen till att jag sökte mig till rymden var ju kanske för att jag trodde att man skulle få vara så här kreativ, och att i rymden så används den senaste tekniken liksom. Och det är verkligen fronten på teknikutveckling. Men så lärde jag mig efter ett tag är det ju verkligen inte, utan rymden har ju varit extremt konservativ när det kommer till ny teknik av många olika orsaker. Men framförallt för att man, om man skickar ut något i rymden, så måste man veta om att det kommer att fungera. Det är svårt att åka upp och laga någonting som inte funkade.
Det är lite som kärnkraft.
Ja, ja.
Det är en väldigt konservativ
absolut.
Bransch.
Ja. Precis, ja, men det stämmer ju. Det är en väldigt bra liknelse att man vill ta väldigt få och små risker. Och ett sätt att minimera risken är ju att använda teknik som redan är beprövad, som man vet fungerar. Och det leder ju till att det är väldigt svårt att få in ny teknik.
Mm.
Länge så fanns det nog väldigt, under början på rymdkapplöpningen på 60-talet, då var det nog väldigt kreativt att vara rymdingenjör. Men sen dröjde det väl egentligen ända fram till åtminstone 90-talet, när det började komma någonting som kallas för New Space, som var en reaktion på det här väldigt traditionella och väldigt rigorösa och konservativa sättet att tänka på rymdteknik. Att man istället började försöka använda teknik som kom från jordtillämpningar i rymden. Och Unibap är ju ett sånt New Space-bolag. Mm. Vi försöker använda datorer som egentligen kommer från tv-spelskonsoler, kan man säga, i rymden. Och det gör dem ju extremt mycket kraftfullare än den typen av datorer som används traditionellt sett i rymden. Men det följer ju också problem med det, såklart. Just när det kommer till risktagande. Att det är en större risk att använda den typen av ny teknik. Och det kan vara en utmaning när man ska kommunicera med kunder som liksom är vana att jobba i det här gamla paradigmet.
Jag tänker på din startup du pratar om där, som kom från din forskning. Där antar jag bara att det också sattes krav och specifikationer på vad för typ av produkt ni kunde utveckla.
Ja, där skulle jag säga att vi kanske gjorde rätt inom citationstecken, att vi faktiskt utgick från kunden. För kort beskrivet, det vi gjorde var att vi hade utvecklat en gassensor som vi skulle använda för att leta efter liv på Mars. Men vi insåg att den också hade andra tillämpningar, kanske lite mer jordnära tillämpningar. Och en sån tillämpning hittade vi inom neonatalvård, där man övervakar hälsan hos för tidigt födda barn. Och för att förstå det problemet så liksom gjorde vi inte en stor kravspecifikation eller en stor teknisk beskrivning av vad vi hade och försökte sälja in den hos neonatalvården, utan istället så gick vi till Akademiska sjukhuset och lärde känna folk som jobbade just med de här, som jobbade på neonatalvårdsavdelningen där. Och vi praoade till och med på avdelningen för att se liksom, hur fungerar de här mätningarna som vi ville kunna göra idag. Vilka problem upplever de och hur kan vi i framtiden lösa de problemen. Så istället för att försöka sälja in vår färdiga lösning så försökte vi verkligen förstå användarnas problem och sen se hur vi med den lösningen som grund faktiskt skulle kunna lösa de problemen.
Det är intressant att du tar upp det där, för på senare år så har man ju mer pratat om så kallade lean startup-metoder.
Mm.
Och det är startups som värdesätter väldigt mycket kundens input på ens produkt. Det är inte så att det motsatta du beskrev då som ni inte gjorde. Mm. Det här att ni hade en färdig produkt och var så här, försökte få kundsegmentet att anpassa sig efter det ni hade skapat, utan det var nästan tvärtom, att ni sökte feedback från kunden och försökte anpassa er produkt utefter vad det fanns för behov.
Mm.
Det är ju någonting som man brukar, som man värdesätter mycket mer nu, för att man har hittat att det är en bättre utvecklingsmetod helt enkelt. Och det, då kommer vi tillbaka till det här med samskapande och hur viktigt det kan vara att skapa värde i någonting. Men så precis, vi har ju touchat då ämnena kreativitet, estetik och samskapande mellan entreprenör och kund. Jag har pratat lite om kreativitetens betydelse både inom utbildningsvärlden, forskningsvärlden, ingenjörsvärlden. Där kommer vi fram till lite olika slutsatser. När det kan vara positivt att utöva en kreativ process och där det kan vara negativt. Det är ju intressant för det skapar en liten problematik i hur vi tänker på det. Att jag exempelvis kan känna att om du bara lär dig massa grejer så får du ingen chans att vara kreativ och tvärtom. Men så om du bara är kreativ så lär du ingenting. Men du var inne lite på att de går ändå hand i hand.
Mm. Men sen när det kommer till produktskapande så finns det också en punkt där man måste sluta vara kreativ på ett sätt. Där man måste bestämma sig för okej, men det här är våran produkt. Och när man har tagit det beslutet då finns det ju också fortfarande mycket jobb kvar. När det handlar mer så här om kvalitetssystem och så vidare. Det är svårt att ha ett helt kreativt ingenjörsjobb skulle jag säga. Det är snarare enklare att ha ett ganska kreativitetsfritt jobb. Det är nog vanligare. Är man stimulerad av kreativitet som ingenjör då ska man ju söka sig till ganska unga företag som inte riktigt är framme vid sin slutgiltiga produkt skulle jag säga. Men man måste vara medveten om att om man ska ta sig hela vägen så finns det också väldigt mycket lite gråare arbete om man nu stimuleras av kreativitet som måste göras för att verkligen kunna ta sig hela vägen.
Mm. Är det att du kopplar kreativitet till det här roliga liksom och sen så resten, det får man bara ta sig.
Ja, men jag är ju sån, det kreativa är mitt jobb som jag brinner för. Så jag försöker maximera det, men man måste också sätta sig några dagar och göra det där som bara måste göras, liksom skriva protokollen. Ja.
Det är bra att det finns tydliga vägar ibland. Samtidigt som man ändå vill öppna upp möjligheten för sig själv att kunna arbeta kreativt med vart man nu, vilken bransch man nu hamnar i. Jag känner att jag har fått ett helt nytt perspektiv på egentligen alla de ämnena vi tog upp. Det är ju sådana här perspektiv som inte jag har då som student som inte är ute i arbetsvärlden. Finns det något du skulle vilja tillägga till den här diskussionen?
Jag tror att det är jättebra. Jag skulle väl tillägga att uppmana universitetet att försöka få in den typen av perspektiv som ändå ni har lyft den mer i utbildningarna kanske. Jag vet inte exakt hur man skulle göra det, men jag tror att det skulle finnas en stor nytta för alla parter att försöka integrera det mer.
Det håller jag med om. Jag tror det är viktigt. Om det inte är något mer vi vill ta upp nu så vill jag egentligen bara tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ta dig ner till poddstudion.
Ja, tack för att du fick komma.
Ja, så tänker jag att vi avslutar det här.
Tack så mycket.